Podplay.
Han dränerar mig på energi. Jag sätts konstant i situationer. Även i familjerätten, i socialtjänsten, där jag hela tiden blir ifrågasatt varför jag inte kan ha någon kontakt med honom. Alltså, det tar aldrig slut. Det är som att det är konstant pågående. Han är konstant närvarande i mig. Han vill kontrollera min tid. Han vill nu flytta till samma plats som jag ska flytta till.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Cornelia. Välkommen hit, Älskade psykopat.
Tack, Emily.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Cornelia och jag är runt 35 år gammal.
Och hur kommer det sig att du mejlade in till mig och kände att du ville medverka i podden?
För att det här året som har gått nu har varit det värsta året i hela mitt liv. När jag insåg att min 13-åriga relation inte hade varit normal. Och det här blir på något sätt ett avslut för mig själv. Och om jag kan få någon annan att lyssna och kanske känna igen sig och förstå att det inte är normalt, så är det värt allt.
Och vad är det din historia, ja, i stora drag handlar om?
Det handlar om att leva tillsammans med en dold narcissist. Alltså en person som upplevs som blyg och snäll och smart och respekterad entreprenör gentemot alla andra. Men inte är det i ett förhållande.
Mm. Om vi tar det egentligen alltihop från hela första början. Du sa här att det var ett 13 år långt förhållande. Det innebär att du var ju ganska ung när du träffade honom.
Mm.
Kan du berätta om tiden? Vem var du som person och hur såg ditt liv ut? Ja, månaderna eller tiden innan här?
Ja, alltså jag hade bott utomlands i 6 år. Jag flyttade när jag var 18, precis efter studenten. Och sen så när jag var 25 så flyttade jag hit. Och befann mig på en plats i livet som jag inte hade någon rak väg. Jag visste inte vad jag skulle göra eller var jag skulle bo. Och sen så fick jag jobb i Sverige. Så då valde jag att stanna kvar här.
Hur kommer du i kontakt med mannen?
Ja, på det här nya jobbet så träffar jag en kollega då som kommer från i det landet där jag bodde i Europa. Och hon säger till mig en dag att jag borde prova att dejta en svensk kille. Och att hon då har en kompis som hon tror att vi skulle passa bra tillsammans. Jag kommer ihåg precis hur det lät. Alltså jag tänkte så här, aha, ska jag dejta en svensk kille? Ja, nu har jag haft det här andra som kanske lite roligare och så där. Men ja, men jag tänkte så här, hon beskrev honom på ett ganska, att han verkade ganska kul och spännande sätt, lite annorlunda. Så att ja, men jag var ändå ganska positiv till det. Så. Så när hon hade inflyttningsfest i sin lägenhet så träffades vi första gången. Ja, alltså jag visste ju inte 100% att han skulle dyka upp. Han kom ju senare än alla andra. Vi satt liksom i en soffa i ett vardagsrum och sen så kommer han fram lite som en udda fågel ganska sent. En person som inte verkar bry sig så mycket om tider och hur andra ser på honom eller så. Och sen så kommer han till mig efter en stund och undrar vem jag är. Jag hade också fått veta att han eventuellt hade en flickvän innan. Det hade hon sagt, men hon var inte riktigt säker. Ja, men så börjar vi prata om vad jag har gjort innan och vad han har gjort. Jag tycker att han är trevlig. Han är ganska på. Ganska bestämd. Och sen när jag ska gå därifrån, vi byter nummer innan. För han vill träffa mig igen, det säger han direkt. Och då kysser han mig i hallen där. Och det tolkar jag då som att han inte har ett förhållande.
Vad känner du när han gör så?
Ja, men jag blev ändå glad. Så, det blev jag.
Hur fortsätter kvällen sen?
Jag åker till en killkompis då efter. Fortsätter min kväll med honom ute på stan. Sen så dagen efter så får jag ett meddelande från den här andra killen då. Ett sms att han vill ses.
Okej, så du är på stan där med några andra?
Mm.
Okej, och hur besvarar du det smset?
Ja, alltså då sitter jag med några kompisar och så säger jag att ja, men tjejer, det här är lite så här, det är en lite märklig kille jag har träffat. Men han verkar ändå rätt rolig. Och han vill ses nu igen. Ska jag göra det? Ja, kör. Det är klart du ska göra det. Du har ju inte haft något förhållande eller dejtat någon på jättelänge. Det är dags nu, liksom. Så bara, okej. Okay. Så då bestämmer vi att vi ska gå på en dejt.
Hur går den till?
Det blir en middag först. Och han har precis samma dag börjat på ett nytt jobb. Och han har också då bott utomlands ett år innan och varit professionell pokerspelare. Vi pratar, det är jättekul. Han har ganska så udda klädstil, han syns men hörs inte så mycket. Han bekräftar mig väldigt mycket, det är jättemycket komplimanger snabbt. Så dejten tar ju nästan aldrig slut. Alltså den håller ju på typ i några dagar.
Men ses ni hemma någonstans?
Ja, han ber mig följa med hem till honom. Och då tänker jag så här, nej, det är inte riktigt min stil. Han kan följa med hem till mig. För att jag känner inte den här stan så bra heller då. Så att jag vill inte hamna någonstans i någon konstig situation. Så han följer med hem till mig. Och sover över. Och sen så hänger vi liksom ihop i några dygn efter. Något så här pågående, väldigt snabbt pågående.
Är det någonting du tänker här som du... Någon återkommande känsla och tanke som du får under de här dagarna? Eller sveps du bara med?
Jag sveps med. Min bästa kompis beskrev det så också för ett tag sedan. För jag glömde helt bort dem väldigt snabbt. Det blev liksom som att jag gick in i någon dröm direkt. Och det var bara han. Och det är helt otroligt efter liksom några dygn bara.
För ditt intresse, om du skulle jämföra det där första stunden i köket eller när han kommer in på festen och sen då efter ett par dagar som du har tillbringat tillsammans med honom. Har det intresset, på vilket sätt har det ändrat sig?
Jag, efter några dagar så tänkte jag så här, jag är inte intresserad av honom. Det här är inte, han är märklig. Jag kunde inte sätta fingret på det. Men jag drar också med honom på en annan fest hem till min bästa kompis. Och där och då så märker jag att han är så otroligt bestämd gentemot mig. Att det är så här, kom här nu ska du vara här med mig. Han försöker hångla upp mig flera gånger. Jag vill inte riktigt. Jag känner mig mer lite så här påtvingad. Men efter den festen så är jag liksom fast i honom ändå. Även om jag sa till mig själv så här, han är märklig. Och det är ju nu i efterhand så att man blir ganska snabbt fången i någon form av fantasi omedvetet. Så man inte förstår vad det är som händer med mig nu. Jag sa ju från början att jag inte var så intresserad. Men helt plötsligt så är jag jätteintresserad. Vad är det som händer hos mig då?
Mm. Hur fortsätter det? Alltså, när du då har tillbringat några dagar med honom och ni skiljs åt första gången där, då vad gör du då och hur känner du och tänker då?
Jag kommer inte ihåg. Det är som att allting flyter samman. Men det som var väldigt snabbt, det var ju att han ville att vi skulle ha sex. Och det var ju... alltså redan första gången så var det så här att jag märkte att han ville dominera mig och sexuellt äga mig, vilket är en helt ny värld för mig. Jag har aldrig varit i en situation där det har varit så tydligt att det är liksom ett krav, och jag förstod aldrig, och jag gör det fortfarande inte, varför man vill äga en person så.
Så det var någonting du ändå blev förvånad över?
Ja, men han är 9 år äldre än mig, och jag var inte så, det är väl viktigt att säga också, att jag har inte haft den här självkänslan inom mig själv, att jag vet riktigt vad som är bra och vad som är dåligt, utan att jag fick väldigt mycket uppmärksamhet väldigt snabbt och jättemycket komplimanger, och han bjöd ju mig på alla de här middagarna, han hade ganska mycket pengar. Så att det blev liksom för mig i den här nya stan också ett sätt att liksom se nya platser. Han kommer härifrån, han har mycket kompisar. Det var väldigt kul. Det var väldigt mycket som hände konstant, så här, yttre distraktioner som pågick. Det var aldrig riktigt stilla.
Så hur fort går ni in i en relation egentligen?
2 veckor skulle jag säga.
Kan du berätta om tiden då fram tills du ändå börjar känna att det börjar vända på något sätt?
Att jag börjar tycka om honom?
Ja, dels det, och sen att du också börjar se saker som du uppenbart inte gillar.
Mm. Han är högutbildad, han är jätteduktig retoriker, han är påläst vad som händer i samhället. Och jag märker väldigt snabbt att så här, diskussioner och dialoger, att jag kan liksom inte säga vad jag tycker. Eller jag får säga vad jag tycker, men det är fel. Jag började så här, efter några diskussioner, känna så här, men gud, den här människan ser ju allt väldigt svartvitt. Hur kan allting vara så, liksom... ja eller nej. Det finns ju väldigt mycket nyanser av samhällsfrågor och politik och miljö och klimat och sådär. Jag är ju också, ser mig som en engagerad person och kan ifrågasätta normer och sådär. Men det här var liksom, nej, så är det. Tycker du inte att det är så det är, då blir det här svårt. Det blir svårt för oss liksom. Men jag är också väldigt fascinerad av honom. Och han frågar mig vad det är jag tycker om hos honom. Och då säger jag ju, första tanken är ju att han verkar så himla självsäker. Och det har jag saknat i män innan. Att den här osäkerheten, att aldrig liksom vara trygg i sig själv och så. För att han uppfattas ju som en extremt självsäker individ. Så det är det jag gillar, det är det jag blir kär i. Att han är så säker på att han vill ha mig. Jag träffar hans familj väldigt fort. Så att jag introduceras kanske efter 3-4 veckor till dem på ett födelsedagskalas. Och jag märker ju där och då att han tycker ju om mig jättemycket. Och även hans familj och hans, det är en stor, resursstark släkt. Det är författare, det är mycket kultur. Många är högutbildade. De tycker det är jättekul att jag kommer in. Och den här gamla flickvännen då, hon är ju helt borta. Vilket är jättekonstigt. För jag märker att deras relation inte är avslutad, utan hon är fortfarande närvarande.
Hur märker du det?
Hon ringer ju. Och han sa till mig alltid att han hade gjort slut med henne. Och det var inte sant. För förra året så träffade jag henne. Och vi pratade lite om för 13 år sedan hur det var. För han introducerade oss också, alltså hans ex med mig, utan att jag visste att det var hon. Väldigt snabbt. Så att jag, när jag hälsade på henne så ryckte hon till i handen för att hon förstod vem jag var. Och det där rycket, det har jag i 13 år undrat. Vad var det som hände? Man glömmer inte det. Och då var det ju att hon tyckte att det var, de hade ju liksom legat med varandra bara ett dygn innan vi träffades. Så att han överlappade ju mig med henne, alltså extremt snabbt. Och det är också det som hänt med mig då för ett år sedan. Att det, jag visste att det fanns en ny. Däremot så trodde jag aldrig att han skulle dra in mina barn efter 72 timmar med den här nya kvinnan.
Vi ska prata mer om det lite senare, tänkte jag. Men jag skulle vilja att du berättar mer om, för nu sa du att ni fick barn också.
Ja.
Kan du berätta om tiden, liksom de första åren och hur, när det börjar komma fler varningstecken och hur det här då börjar utvecklas åt ett destruktivt håll allt mer?
Det har ju aldrig varit ett förhållande med fysisk misshandel eller så, utan det har ju varit, alltså de första 2 åren, då var jag ju hans gudinna. Så att det är också något återkommande hela tiden, att man är på en piedestal, man är världens vackraste, världens finaste, empatiska person. Och sen så åker man ner som ett skräp, det är så här hora och gudinna seende. Och det är också väldigt svartvit allting, för att det finns aldrig någon balans mitt emellan. Och det här har jag ju svårt för att jag inser ju att jag kastas upp och jag kastas ner. Och han börjar kalla mig ganska snabbt för att jag är upp och ner. Och att det är ett problem för honom att jag är så upp och ner och överkänslig. Sen så lämnar jag honom efter 4 år. Och det tar 4 veckor, sen så är jag tillbaka hos honom. Jag ville inte ha någon kontakt med honom då. Jag kände att jag hade hamnat i en situation på en släktmiddag där hans pappa kränkte mig ganska starkt och min pojkvän då valde att inte säga någonting. Så jag gick därifrån och sa till mig själv aldrig mer att jag sätter mig i en sån här situation. Det var inte okej. Så jag gjorde slut med honom, men han kunde aldrig förstå hur jag inte ville ha kontakt med honom. Och det är också det som gör relationen så himla svår att förstå, för att det är fantastiskt och helt magiskt. Och jag har aldrig haft så roligt och så fina stunder med någon. Men jag har heller aldrig varit i ett sånt helvete, för att det är upp och ner i 3 dagars cykler kan man säga. Och så lever hjärnan på det som är bra, det är det som jag kommer ihåg. Och sen så är jag ner igen och då blir det som en drog, då måste jag upp igen.
Du beskriver det väldigt bra, tycker jag. Just den här värme- och kylaväxlingen.
Ja.
Du sa också här i början att att han var en dold narcissist.
Mm.
Kan du beskriva lite mer varför du, vad det är mer som har visat sig att just att han, ja, vad har fått dig att känna att han är en dold narcissist?
Det är ju, alltså det är ju en person som pendlar mellan varmt och kallt hela tiden. Och han är också någonting som jag har lärt mig kallas för kognitiv dissonans. För att det kändes som att jag integrerade med två olika personligheter. Så det ena är en offermentalitet, som ett barn. Det här inre barnet kommer också fram hela tiden. Men sen så växlar det upp till en utåtriktad, självsäker person som kan allting. Och den här pendlingen, den förstår inte han själv att han gör. Den är omedveten. Men det är också under stress blir väldigt tydligt att det finns kall empati. Alltså att han blir psykopatisk i stressande situationer. Och det är då när barn kommer in och krav ställs, för att han klarar inte av krav. Han är ju, tycker att jag har varit en så otroligt kontrollerande person. Och jag har ju aldrig satt någon gräns mot något överhuvudtaget. Det här förhållandet har varit väldigt fritt. I form av att om jag bara finns där, som hans, jag brukar säga att jag är hans träd, hans gamla ek med rotsystem. Och så är han min hackspett som bara försöker att hacka sig in. Alltså man märker att det finns liksom inga moraliska gränser. Det finns ingen respekt gentemot mig eller några andra människor. Han tar inte hänsyn till vad lagar säger. Han gör allt för att komma undan den enkla vägen. Och det här, det visar sig ju ganska snabbt. Jag är ju en person med höga värderingar. Jag tycker man ska göra rätt för sig. Men, och han är inte det. Men sen så mer och mer så förstår han ju att om han ska leva med mig så måste han ju på något sätt bli mer så som jag. Annars går det ju inte.
Kan du berätta mer om tiden fram tills ni får ert första barn och vad som händer sen?
Ja, alltså efter 1,5 år in i relationen så märker jag att det börjar bli som ett klängigt barn. Jag kunde alltså aldrig, vi bodde i en etta, jag kunde aldrig gå förbi honom utan att han ställde sig bakom mig med stånd. Eller skulle ha mig alltså som sin mamma. Och den känslan av att känna att så här, jag är på väg att bli din mamma nu. Jag gjorde allt för honom. Jag kan beskriva det som att vara någon form av alltså städslav. Alltså man tar bara över allt i hemmet. Alltså han slänger grejer runt omkring sig. Man får liksom bara lägga timmar på att städa upp. Och ta hand om all tvätt, all disk. Alltså allt, han har aldrig gjort någonting. Och sen den här mammarollen då som man går in i, som är typiskt för dolda narcissister, för att allting handlar om att han inte har separerats från sin egen mamma på ett naturligt sätt. De har en jättemärklig relation. Så att när man går in i den rollen som mamma, det sker på en dag. Man har jättemycket sex innan och han älskar, säger att han älskar mig och att jag är rätt för honom. Han har aldrig känt så för någon förut. Han vill skaffa barn med mig. Sen så 24 timmar senare, då vaknar man upp och då känner jag skillnaden att nu är jag hans mamma. Och man kan inte ha sex med sin mamma. Så att hela relationen övergår i sexlöshet. Sen så, jag vill ju ha barn. Och jag kommer ihåg att jag står där i köket hemma och funderar på, okej. Jag har märkt att han har empatibrist. Han har svårt för moral och värderingar. Men jag tycker om honom så fruktansvärt mycket så att jag tänker att det här är saker som jag kan dra ur honom. Det kommer bli bra. Vi får ju efter 7 år då vårt första barn. Och det är en fantastisk tid skulle jag säga. Det var, vi behövde det barnet. Så för han, det är också liksom svårt att beskriva, men han tröttnar ju på mig och behöver någonting mer. Alltså han behöver fylla någonting mer runt sig. Och då väljer vi att skaffa barn. Och det är en bra tid, första tiden med barnet. Han tar ganska mycket ansvar och så. Men det är också då jag börjar märka med sömnbristen som man har och kraven som barnet ställer, att han tappade ibland. Det är som att masken åker av, han började mer utbrott, snabbare. Det går från att vara passivt aggressiv till som en vulkan, att han, ja men det blir utbrott som blir snabbare helt enkelt, där jag känner så här, vem är du?
Och det kommer med då i samband med att ni får ert första barn.
Ja. Sen så 2 år senare så får vi ett till barn.
De här utbrotten, kan du beskriva, hur kan de vara?
Alltså det är ju diskussioner som jag förstår aldrig vad det är. Jag har aldrig förstått vad det handlar om. Det kan vara att jag säger hej på fel sätt. Det kan vara att jag frågar om han vill ha en kopp kaffe. Jag är bara där. Och det är ju så konstigt för att jag ska vara där. Jag måste vara hans stam. Men han vill ändå inte ha mig där. Så att allt jag gör blir otillräckligt. Och jag känner ju det inom mig själv, att så här, det spelar ingen roll vad jag gör, för att det är ju aldrig bra ändå. Men jag vill hela tiden göra bättre. Jag vill hela tiden göra mer. Om jag bara kan vara mer pigg, rolig. Om jag kan vara mer undergiven sexuellt. Om jag kan svanka mer, eller om han bara får binda mig. Om jag kan vara en bättre mamma. Alltså det är så mycket, det är liksom fel på hela min person. Så det, alltså än idag så kan jag inte, jag kan ju inte så förstå riktigt varför han stannade så länge. Men det är just det här, alltså konstanta objektet som man måste vara. Alltså man får så, man ger så mycket men man får så otroligt lite tillbaka. Så det är liksom ett extremt förhållande, för antingen så är det fantastiskt eller så är det helvete.
Och det här att du känner att han ändå vill ha dig där.
Mm.
Vad skulle du beskriva det som? På vilket sätt känner du det?
Alltså han vill ju, han säger ju till mig, alltså även efter vårt första barn, att han upplever att relationen är tråkig och att jag kan få ligga med vem jag vill, att det ska gå över till en mer öppen relation. Men jag är inte alls sån, jag vill ju bara vara med honom. Och den här, jag har ju också en extrem ekonomisk frihet, jag kan göra vad jag vill, han har aldrig sagt någonting. Men han säger ju ofta till mig att du ska bara finnas där. Och då säger jag, men varför ska jag finnas här när du inte vill ha mig här? För det är ju bara fel på mig. Ja men, det är som att han inte kan svara på det, det är som att man blir varandras ryggrad, man... Och jag förstår den känslan, för att han har alltid varit där också. Sen så att det har varit extremt förvirrande och jättekonstigt på många sätt, så har han ändå alltid funnits där. Det är förvirrande att vara i en relation med en narcissist, men att lämna dem sen blir ju ännu mer förvirrande.
Tiden då när ni har 2 barn och det har gått ett antal år här. Kan du beskriva mer vad han utsätter dig för och... Vad är egentligen svårast att hantera i den här relationen?
Alltså silent treatment då kommer ju från och till att han bara blir tyst i dagar. Och det funkar ju inte när man har barn. Alltså man kan ju inte bara försvinna ur sig själv. Och jag säger ju också då att det här funkar inte för mig. Du måste kunna lära dig att kommunicera. Du kan inte vara tyst bara. Men då är det ju mitt fel, det är ju jag som gör att han reagerar på det sättet och det är jag som drar fram alla de här sidorna och honom, och det har aldrig hänt med någon tidigare utan det är bara jag. Och det är ju liksom alltid det allting handlar om, det är ju att han är ett offer för mig. Om jag ska fylla liksom en, jag inser ju att jag ska fylla en liksom service, sex och energifunktion, som han då kallar för kåt, glad och tacksam. Om jag bara kan vara det lite mer, då blir ju allting bra. Man blir så trött på att höra det där. För att man försöker, och sen... alltid när man ska göra någonting, man kanske ska gå ut och äta middag tillsammans på en dejt, när man får barnvakt och så här. Och alla de här tillfällena som är viktiga för en, de förstör han. Det blir liksom aldrig trevligt, utan då ska han ta upp att för 7 år sedan när du åkte till fjällen, då gjorde du så här när du kom hem. Då såg det inte du mig, utan du hälsade på mitt barn före mig. Du klagade på städningen. Så allting handlar om honom. Aldrig om mig. Vad jag känner. Och det här är också saker som jag då i relationen så många gånger har bett om ursäkt för. Att förlåt, jag har inte sett dig tillräckligt. Jag har aldrig kunnat ge dig tillräckligt med kärlek. Men saken är ju att det hade aldrig spelat någon roll hur mycket jag än gav. För att det är liksom som ett hål inom honom. Han finns ju inte. Jag älskar ju en person från det här introjektet som jag lärde känna 2 veckor in i relationen. Den här roliga, älskvärda, snälla, självsäkra personen. Den är ju borta. Den finns inte längre. Så att det är ju en fantasi som jag lever i själv. Och jag förstår att jag är ju lika mycket del i det här som han är. För att jag hade kunnat lämna vilken dag som helst. Men jag klarar det inte. Jag är beroende av honom.
Du pratade också om att han hade en märklig relation till sin mamma. Ja. Samtidigt som du också sa att han nästan gjorde dig och din roll som en mammaroll dessutom. Mm. Saknade han en mamma i sin egen mamma, eller kan du berätta på vilket sätt den relationen var komplicerad?
Ja, min egen teori om hans relation med sin mamma är att han har aldrig blivit bekräftad känslomässigt. Hon har satt honom på en pedestal och hon gör fortfarande det än idag. Hon har ju aldrig separerat från honom. De sitter ihop som en enhet fortfarande. Och man måste kunna, alltså sina barn måste man släppa liksom efterhand för att de ska kunna klara av och klara sig själva. Och sen så har han också en pappa som har dominerande, grandiost tänkande om sig själv. Och mycket möts i liksom prestation, att han måste hela tiden prestera för att det ska se bra ut. Och det här är också någonting som jag då har gjort allt för att inte våra barn ska ta efter. För att det är ju delvis patologiskt, men det är också, man kan se det som att när man är liten då upp till 6 års ålder, att man har sitt barntrauma, men man blir inte bekräftad och allting mäts i prestation. Och sen så har man 2 olika vägar att välja. Antingen så väljer man att förstå att det här är fel, så ska det inte vara. Och man får med sig empatin och vänder det till något annat. Eller så tar man den vägen, den svarta vägen, som gör att då man blir ju mentalt sjuk. För det är så jag ser han idag, att jag älskar fortfarande en person. Det finns en del av mig som alltid kommer göra det. Han är pappa till mina barn. Men han är mentalt sjuk. För jag vet aldrig vem jag pratar med. Jag vet inte vem han är. Och nu har ju vi gått till familjerådgivning. Jag var där senast igår. Och det är ju jättetydligt att han har ett barntrauma. Och han tycker det är jättejobbigt att prata om. Han vet innerst inne alla de här sakerna. Men han kan inte förstå hur det påverkar hans omgivning. Han har ju inga djupa band till någon, förutom till mig. Jag skulle säga att jag känner honom bäst av alla. Mycket bättre än hans egen mamma. Men det här moderskapet, det blev ju som att jag var med mitt barn. Mitt tredje barn kallade jag honom för. Och det var en så konstig intuition i mig själv. Att så här, är det här på riktigt? Han känns som mitt barn. Men han är ju vuxen. Men det blir en mamma-barn-relation som, när jag lämnade honom sen, det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Alltså jag var så, det var som att skära av halva min kropp. Alltså det var inte på naturligt överhuvudtaget. För jag lämnade mitt barn. Jag tänkte så här, han kommer aldrig klara sig. Han kommer aldrig klara sig själv. Thank you.
Är det någonting mer du skulle vilja ta upp ur relationen då fram tills ni väljer att gå åt skilda håll?
Ja, alltså om man... Han har ju väldigt högt IQ. Något som jag har fått höra många år. Och jag var alltid nummer 4 på hans intelligenslista. Så han rangordnar liksom människor runt honom utefter hur smarta de är. Och jag, mitt svar då, när jag inte visste om någonting om det här beteendemönstret, var ju att smarta människor brukar inte tala om hur smarta de är till andra. Alltså själva grandiositeten och intelligensen slår ju ut ens alltså bastänk. Alltså han kan inte få ihop två skor. Alltså han kan inte ta en temperatur, febertemp på ett barn. Han vet inte hur han sätter på knappen. Han kan inte stänga en jacka, en dragkedja.
Han verkar inte då, som du, när jag lyssnar på det här, lite, inte så praktiskt lagd.
Extremt opraktisk. Men han kan inte få ihop alltså en höger- och en vänstersko. Alltså han förstår inte vad storlekar i kläder betyder. För att det ena slår ut det andra. Det är så här, om du är högintelligent, du får inte ihop ditt vanliga liv. Liksom. Och det är också någonting som jag sett i alla år. Så här, han uppfattas som extremt korkad. Och jag liksom bara så här, hur kan han vara så himla dum på vissa saker, men också extremt smart på andra. Han kan ju lösa vilken kemisk, fysisk matteformel som helst, men han kan inte knäppa en jacka. Och det är liksom i sig, alltså det är så extremt, det slår ut varandra. Och det är ju typiskt för såna här människor att det går liksom inte att lära dem det här. Det spelar ingen roll hur många gånger du visar hur du ska knyta skorna eller stänga jackan, för det får han liksom inte med sig.
Mm.
Och sen så den här metakommunikationen, det är ju också någonting som är extremt jobbigt att leva med någon, för att det spelade ju aldrig någon roll vad jag sa, utan allting lades ju på hur jag sa det. Hur jag satte ihop mina meningar, hur mitt tonläge var, hur jag såg ut i ansiktet, hur jag gestikulerade med mina händer, hur jag rörde mig, och det läser han ju av direkt. Så att det gör att en person kan inte prata till slut. Jag slutar att prata, jag slutar att svara. För att jag orkar inte. För att allting fokus full bara på hur jag sa det. Inte vad jag sa, för det var helt oviktigt. Så att jag slutar prata under en period. Och då kommer det också utbrott om att han skriker på mig att jag inte svarar. Och sådär. Och bara, men jag orkar inte svara, för att allt jag säger är ju fel hela tiden. Det finns ju ett kapitel om paradoxalt tänkande som narcissister har. Så det är ju två kognitiva meningar som helt krockar med varandra. Och när jag hör det här ganska många gånger så börjar jag skriva ner vad han säger och läsa igenom. För att jag får hela tiden höra att jag kommer på och jag ljuger och jag manipulerar honom. Och det kan vara så här, om vi gifter oss idag, ska vi ha fest då? Nej, jag kan inte gifta mig med dig, för jag ska gifta mig med nästa, hon är rätt för mig. Och det kommer liksom direkt efter varandra, eller jag vill inte ha dig i mitt liv. Men du ska alltid finnas där. Och jag förstår ingenting. Ska jag vara här, älskar du mig, eller gör du inte det? Det kan han aldrig svara på. Och det är det här liksom som gör att allting blir så svårt, för att jag börjar ifrågasätta min egen verklighet. Håller jag på att bli galen? Han ändrar mina resor, mina upplevelser innan jag träffade honom. Han säger att jag kan inte hålla tal inför människor, att jag är rädd för det, att jag är så osäker. Men jag har hållit tal i hela mitt liv. Så vad är det du pratar om? Du vet ju inte det här. Jag levde ju 25 år innan jag träffade dig. Där och då så började jag känna att jag höll på att tappa det. Alltså jag höll på att bli knäpp. Och då började jag få, i den här devalideringsprocessen som är innan man kastas bort som skräp. då känner jag liksom att jag behöver få så här, min kropp börjar fysiskt må dåligt. Jag sover inte, jag har problem med magen, jag har gått upp jättemycket i vikt. Jag får panikångestattacker, jag utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom, så jag kan inte vara kvar i den här gamla lägenheten längre för att jag får så ont i kroppen, alltså fysiskt. Och det är helt otroligt, för att jag trodde inte på såna här saker innan, att en kropp kan minnas någonting och få fysiskt ont. Det är helt fruktansvärt. Och sen så kommer det här med att han ska sälja alla barnens fonder helt plötsligt och köpa bitcoins istället. Alltså det kommer så mycket konstiga saker, så jag undrar liksom så här, okej, jag håller på att bli galen, men han är uppenbarligen galen också. Jag måste ur det här. Och med mina fysiska symptom då, så börjar jag också söka vård. Jag hamnar inom psykiatrin och de kan inte avgöra. De tycker att jag är helt verklighetsfrånvänd. De undrar om jag har borderline, narcissism eller om jag är kanske till och med psykopat, för att jag är så uppe i det blå. Jag har stress, alltså så här fight and flight mode, så extrema höga stressnivåer. Så att jag har ju blivit narcissistisk också. Innan jag tog mig ur den här.
Du känner att du har blivit det?
Jag var det tillfälligt under några månader, absolut. Jag förlorade all empati för människor. Folk kunde stå och prata med mig, kompisar, vänner, familj. Jag kände ingenting.
Men tror du att det var narcissism? Kunde det inte vara, jag bara funderar, kunde det inte vara att du blev så här känslomässigt avtrubbad på grund av att du blev så nedbruten?
Nej, alltså jag har pratat jättemycket med en psykolog om det där, och det är en spegling att efter 13 år, så lång tid, för jag fick ju också sexuellt, jag ville ju också dominera honom och äga honom sexuellt de sista månaderna, så att jag blev honom och han blev mig. Det är den här speglingen och projiceringen hela tiden, som att man blir en annan person, vilket är ju, det är ju inte jag överhuvudtaget. Och sen så när jag då hamnar inom psykiatrin, så att efter bara 2 gånger jag suttit över helt nedbruten, de höjer rösten och skriker på mig att jag måste vakna, för att jag lever i en dröm, att han är sjuk, att jag måste förstå att så här, det spelar ingen roll vad du gör, för du kommer aldrig kunna vinna gentemot den här personen, allt är en tävling, det har bara varit ett spel, han är en fiktiv person. Du lever i en fantasi, det finns en traumabindning. Du skakar så fort han kommer i närheten. Du måste lyssna på det. Bör du skaka och inte kan andas när han är i närheten, så kan du inte ha kontakt med den här personen. Och han är pappa till mina barn, hur gör jag det? Alltså, jag hamnade i ett läge där jag började åka ner i ett kaninhål och bara stå och skrika inom mig själv att jag är fast i det här, han är pappa till mina barn. Jag vill ha mina barn, för att han kommer inte klara av barnen om jag lämnar honom. Men jag måste lämna honom, för annars så kommer jag bli mentalt sjuk själv. Och sen efter, då när jag var tillfälligt narcissistisk under några månader, så att när det där rinner ur en, så får man så här frihetskänsla. Man nästan så här skuttar runt på stan lite. Att man får så här glädje, tjut inom sig själv. För att det känns som att komma ut ur en bur. Alltså jag har ju alltid varit villkorad också. Det var ju väldigt snabbt han sa till mig att han älskar mig när jag var bra, men inte när jag var dålig. Och om man är villkorad, då är man kontrollerad. För att så fort en person villkorar dig, så måste jag ju leva enligt den mallen. Om jag avviker ifrån den mallen, vilket man gör efter 13 år, man pluggar, man byter jobb, saker och ting händer, man förändras som person, då är jag ju inte längre i den här boxen. Och när han sa det till mig, alltså senare, så jag bara, det var som att allting bara föll på plats, för att jag var inte längre i hans låda. Och det är ju också svårt då att dela barn med någon som villkorar människor. För det är inte bara mig han villkorar även våra barn. Vilket han påstår att han inte har börjat att göra än, men att han kommer att göra det. Och det är ju helt fruktansvärt. Han har av våra två barn ett favoritbarn. Och det barn känner sånt här. De sa till mig förra veckan att, för jag undrar liksom så här, kommer jag på saker med mina barn, för det finns så mycket psykiska besvär som de lider av. Påverkas de av att en förälder är narcissist? Kan de känna den här förvirrande, frånvarande, mentalt totalt frånvarande personen? Ja, det kan de. Om man tänker, om jag som vuxen har blivit så otroligt påverkad och fått de här symptomen, hur en 7-åring och en 5-åring då, hur blir deras symptom? De är ju helt filterlösa. Så det är ju någonting som jag måste alltså träna dem i, att på riktigt känna sig trygga. De har ju sömnsvårigheter, de säger ofta att när de har varit där, så att de kommer liksom upp i en puls när de kommer till mig som tar 7 dagar att varva ner, och då ska jag lämna ifrån mig dem igen. Så det är liksom en cykel som bara går runt. De kissar på sig och de bajsar ner sig. Jag har varit hos BUP, och för det ena barnet har så mycket mardrömmar och går i sömnen, och de tar över våran relationsfrustration, det som då är traumabindning. Man kan beskriva det som att det är ett garnystan med extremt mycket känslor som är hoprullade som en boll. Och det här kommer leva kvar så länge inte jag och pappan reder ut den här bollen, så kommer de leva kvar i det där. Tyvärr.
Mm.
Det är ingenting som jag har försökt att liksom ta död på mitt introjekt hos honom flera gånger. Jag har ju sagt till honom att du måste respektera, du måste lämna mig i fred, jag vill inte ha någon kontakt med dig, du respekterar inte mig, du dyker upp utanför min dörr utan att säga att du ska komma, du ifrågasätter min mammaroll, du säger till socialtjänsten att jag har mentala problem. Vi har en skola som är jätteoroliga för våran 7-åring. Han har rödflaggats på alla sätt, han är förvirrad, han somnar, han kan inte koncentrera sig, han har inga vänner, han klarar inte av skolan. Men det är mitt fel, för det är bara hos mig det är problem. Så att även om en rektor och en lärare, specialpedagog, sitter och säger till pappan att vi har ett stort problem här, det finns tendenser till en diagnosutredning, så kan han inte ta in den informationen. Och det är samma sak med mig. Det spelar ingen roll om jag lägger fram en psykiatrisk utredning på att jag har posttraumatiskt stresssyndrom och panikångestattacker och går på ångestdämpande medicin. Det spelar ingen roll, även om det är en läkare som har skrivit ut det. Jag har kommit på allting ändå.
Mm.
Och det är samma sak med barnen. Vi har haft så mycket, alltså det har ballat ur så många gånger med infektioner. Det är loppbett, för han kan inte upprätta en hygienisk miljö, så det är maniskt kliande.
Han har stökit hemma pappan.
Ja, alltså jätteäckligt. Även, han har ändå städhjälp varannan vecka, men det hjälper inte liksom. Alltså det är så extremt äckligt.
När ni kom till den punkten, för du sa här i början att det var en annan kvinna som överlappade er relation.
Ja.
Kan du berätta lite om hur det uppdagades och hur den situationen såg ut när ni separerade?
Mm. Jag flyttade då ut på en onsdag. Och sen på lördagen så får jag mina barn och då frågar jag min 4-åring vad han har gjort. Och då säger han att han har träffat pappas nya kramkompis. Jaha, säger jag då. Har pappa en ny kramkompis redan? Ja, hon ska bli min nya mamma nu, säger han då. Och då, alltså då är det som att min hjärna lyfter ur mitt huvud. Alltså jag kan inte, det är alltså 3 dygn vi pratar om. Och jag ringer upp honom och frågar, är det här sant? Vad är det du håller på med? Jag flyttar ju, alltså våra barn, det är ju trauma för dem att deras mamma har flyttat. Vad håller du på med? Jag kan inte vara ensam då, säger han. Nej, okej. Det vet jag att du inte kan. Men nu kanske du ska sluta tänka på dig själv och börja fundera på vad barnen behöver. Det är jättejobbigt för dem att vi har flyttat isär och att få boenden, de behöver vänja sig vid situationen. Alltså, vad, är du tvungen att ta in en ny kvinna så snabbt? Ja, men jag kan inte vara själv. Och då känner jag så här, okej, okay, han kan inte förstå det här, så jag ringer hans syster. Och hon kommer över till mig och säger, va, herregud, nej men så kan han inte göra. Och så hon går faktiskt över och pratar med honom. Och säger att du kan inte dra in någon så snabbt med dina barn, utan det får vänta. Så. Och då känner han ju en otrolig skuld och skam gentemot mig. Och så ringer han mig och så säger han förlåt. Och så kommer jag dit och så kramar han mig och han hånglar med mig. Och han är den här fina personen igen. Och det här är ju så återkommande i det här eftervåldet senare under den hösten, att varenda gång han gör fel så kommer jag dit, han pussar och kramar på mig och allting blir bra, precis som att jag bara ska glömma allting. Och den här kvinnan då, hon är jättekär i honom, är jag helt övertygad om. Men hon på något sätt måste ju också känna, som jag gjorde för 13 år sedan, att jag inte riktigt är ute ur bilden, för att han lever ju ett dubbelliv. Alltså han triangulerar oss gentemot varandra. Han säger till mig att han är så kär, han har hittat den rätta i sitt liv. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det, men det är också i en period där jag tror att han lever i en psykos, att han förstår inte och hör inte vad han säger. För att när jag pratat om det här efterhand, så han känner inte igen det överhuvudtaget. Han är totalt minnesblockerad. De två är lika gamla och hon har inga egna barn. Det är det jag vet om henne egentligen. Och sen så tror han ju hela tiden att jag är svartsjuk på den här nya relationen. Men jag har aldrig sagt någonting. Jag har aldrig uttryckt att så här, vad var det för fel på mig, eller varför kunde inte vi vara, eller vem är hon? Och jag har aldrig sagt någonting. Jag har sagt att okej, okay, du överlappar mig som du gjorde samma sak för 13 år sedan. Det är ett mönster som du har. Det hade varit bättre om du hade kunnat gå i terapi, för att det är så mycket sorg och ilska fortfarande gällande mig. Varenda gång jag ser honom så är han brusar ju upp på några sekunder bara, för att det är så mycket där inne som han inte har bearbetat. Och vilket gör att vi kommer aldrig kunna ha en normal kontakt. För att jag är rädd för honom nu och har varit under en längre tid. Och det är ju för att han respekterar inte och lämnar mig i fred. Utan han ringer ju ändå och frågar vad han ska göra när barnen är sjuka. Och det är liksom infektioner som totalt har ballat ur, som behöver åka och söka akutvård för. De börjar prata om omskärelse på min ena son. Alltså det är såna vård, otroligt mycket vård som vi har använt oss, som vi aldrig har använt innan. Där det är så här tydligt att han klarar inte av att ta hand om barnen. Och då frågar socialtjänsten mig också om den här nya kvinnan, kan jag lita på henne? Jag förstår inte ens vad det är för fråga. De ber mig att lita på personer runt om honom. Inte på han som är vårdnadshavare, utan om hon är någon att räkna med. Men uppenbarligen inte, för nu har det gått ett år och vi har aldrig haft så mycket absurda situationer med barnen.
Kan du dra någonting ifrån eftervåldet här, den här tiden efter nu? Ett par exempel på vilket sätt det här eftervåldet yttrar sig.
Jag kan ju fråga mig själv så här, bara, vad är eftervåld då? Och det är ju en person som inte lämnar en i fred när man säger att jag vill inte ha någon kontakt med dig, men fortsätter att ta kontakt och dyker upp. Han manipulerar ju mig i varenda ord jag säger. Hans familj hör ständigt av sig till mig. De kommer till mitt jobb och de ifrågasätter mina beslut. Hans mamma ringer och gråter och undrar hur jag kan göra hennes son så ont. Hon känner inte igen honom. hans pappa kommer till mig på jobbet och berättar om hur fantastisk pappa han är. Alltså det är så många runt omkring i den här släkten som är involverade i mitt liv och inte kan respektera min gränsdragning. Att så här, jag är separerad från honom. Jag vill inte ha någonting med honom att göra mer. Men det räcker inte. Det finns ingen respekt i det beslutet alls.
Mm.
Sen så sätter han ju mig konstant i situationer som vuxen där jag inte kan känna igen mig. Alltså delar jag ett föräldraskap med den här personen? Och det är han bokar in aktiviteter på mina veckor med barnen utan att jag vet om att han har gjort det. Sen så står ett barn i skolan och säger, men jag ska gå på pianolektion nu. Det har pappa sagt. Bara, nej, han kan inte göra så. Och då när man säger nej, det är inte okej att du bokar in grejer med barnen på min tid. Gör aldrig det. Utan det får du göra på din egen tid. Då kan han inte förstå det mejlet. Så att det är också en sån sak som jag lyft fram till socialtjänsten att okej, vi har en vuxen människa här som inte kan ta ett nej. Ni ser att jag har skrivit nej här. Vi fortsätter 9 mejl senare. Varför jag säger nej? Han kan inte förstå ett nej. Alltså det är jättejobbigt för att han dränerar mig på energi. Jag sätts konstant i situationer. Även i familjerätten, i socialtjänsten där jag hela tiden blir ifrågasatt varför jag inte kan ha någon kontakt med honom. Alltså, det tar aldrig slut. Det är som att det är konstant pågående. Han är konstant närvarande i mig. Han vill kontrollera min tid. Han vill nu flytta till samma plats som jag ska flytta till.
Är han i en ny relation?
Ja.
Är det samma kvinna som...
Ja, jag tror det.
Mm. Har du någon kontakt med henne på något sätt?
Nej, jag har sagt till honom att hon kan ringa mig och om hon inte förstår barnperspektivet. Absolut, men det har hon aldrig gjort. Hon verkar alltså väldigt så codependent, alltså att hon är desperat, att hon vill ha någon liksom, och det betyder allting för henne. Men jag vet exakt i psyken var hon befinner sig nu. Hon är ju i den här lovebombing-fasen. Det har gått ett år, de ses bara varannan vecka.
De bor inte ihop.
Mm. Han bor där varannan vecka med henne. Men hon slipper ju allting det här med barnen. Hon slipper ju kraven. Han åker ju dit. Det är ju som att checka in på hotell för honom. Och så här. Det är städat, hon lagar mat, hon fixar allting. Och det är också... Om jag var mamman, jag var den som man kallar för homemaker. Jag var den som då supply, sex och service. Liksom, kåt, glad och tacksam. Hon är ju min totala antites. Hon är ju alltså en sexslav skulle jag säga. För det är det han behöver. Så det är inte... det är de olika personlighetstyperna som kommer finnas i hans liv. Det är antingen mamma eller den här sexslaven. Fast problemet med... en dålig narcissist är ju att de måste alltid komma till mamman. För det är där vi är tillbaka igen. Att han måste konvertera över personen till att bli hans mamma. Och sen separeras från henne. Det kan han aldrig göra med en sån här person som bara vill ha sex. Hon kommer aldrig kunna bli hans mamma. Han har också då... Han testar ju väldigt mycket personer runt omkring honom och han testar ju mig i den där hovering, alltså han skulle hovra tillbaka mig under hösten även om jag har en relation med henne. Att vem kan ge honom mest energi? Alltså det, allting handlar ju om det. Men jag är ju liksom förbrukad. Jag är ju dränerad, jag hade ju ingen energi kvar så jag hade inte så mycket att ge. Men han kan fortfarande inte släppa taget. Så att det var ju som att vara fortfarande i en relation fast jag visste att han hade en ny relation som han också deklarerar då gång på hur kär han är. Och när han tycker någonting är jobbigt när han då kom hem till mig så här, nu blir det så jobbigt nu det blir så seriöst, nu ska jag testa våra barn tillsammans med den här kvinnan. Och jag bara, vad menar du? Ska du testa våra barn? Ja, om hon kan bli deras mamma. Men jag är ju deras mamma. Hon kan ju aldrig bli deras mamma. Nej, men om hon är rätt för mig så går hon bra upp med barnen. Vilket jag då säger, det borde vara tvärtom. Om du är säker på henne så kommer barnen tycka om henne. Och det kan ju bli bra, men det måste få ta tid.
Mm.
Sen så, det finns ekonomiskt våld också. Att han Han skulle ta på sig en faktura då som var skriven i mitt namn. Det är skolavgiften som han skulle betala. Och jag får ju 11 inkassokrav på det här under hela hösten. Vilket gör då att jag måste hela tiden ringa upp honom. Får inte hamna hos kronofogden och säga så här: kan du snälla betala den här räkningen? Han har 3 egna företag och betalar hur mycket fakturor som helst varje månad. Men han kan inte klara av att betala den som står i mitt namn. Sen så har han ju fortfarande kvar ganska mycket pengar av våra barn. Han har alla våra barns sparpengar som mina föräldrar har sparat ihop. Och de vet ju inte om jag kommer kunna få loss på något sätt. Och det är ju också någonting som han har hotat med flera gånger. Om vi ska gå till domstol, hur mycket pengar han har. För han har ju blivit miljonär under de här åren som vi har varit tillsammans. Och jag har ju tagit all vab, all föräldraledighet, allting. Och har förlorat hur mycket pengar som helst. Medan han har jättemycket. Men hur han kan då betala en bra advokat, hur han kan driva det här och liksom så här. Men problemet är ju där att han har ingenting att driva gentemot mig. Det finns ingenting. Det som finns är en utredning hos socialtjänsten som säger att det finns många riskbeteenden i det här föräldraskapet och att ett höjt föräldraskap skulle vara önskvärt, men att han fortfarande är grönstämplad.
Mm. Och det innebär att han får fortfarande vara?
Han får fortfarande vara pappa på halvtid tills den dagen det händer något riktigt allvarligt. Och en sån här föräldradialog kan ju då vara i höstas när en förälder ringer mig från klassen och säger att han har sett min 6-åring gå runt själv i en central del av stan på morgonen på väg till skolan. Undrar om jag då har någon form av överenskommelse med pappan om att lämna vår son gående själv. Varpå jag blir helt i chock, för att i skolan så måste du checka in dina barn med en pedagog. De måste veta vilka som är där. Och att liksom det här mitt barn då som går själv över en bilväg eller ser någon ekorre som springer runt och går efter. Alltså det är bara så himla oansvarigt på så många sätt.
Känner du dig orolig för dina barn?
Ja, konstant.
Alltså såna här veckor när du inte har dem?
Ja, konstant. Men man lär sig att stänga av. Man måste stänga av, för annars så går liksom all energi in i det.
Vad hoppas du nu liksom från där du står idag och framåt? Vad är din förhoppning kring, ja, dels hur det ska bli med barnen, men också kring hur du ska må och hur ditt liv ska se ut?
Jag är ju helt säker på att så småningom så kommer vi hamna i domstol och det kommer bli en vårdnadstvist, för han har haft en vapenhantering under de här åren med mina barn. Han har lagt ut gevär och alltså jaktvapen i rum på golvet. Det här har min syster sett. Den vapenhanteringen, den kan dra liksom minska vårdnaden för honom. Sen så har ju aldrig min utgångspunkt varit att jag vill på något sätt ta barnen ifrån sin pappa, men jag inser ju att de mår ju inte bra när de är där. Och det är en ganska stor risk att det händer någonting jättedåligt med dem.
Hur klarar han av att ta hand om dem?
Han klarar inte av att ta hand om dem. Han lämnar bort dem så mycket han kan till sin mamma och till kompisar runt omkring. Så att när han har dem i 7 dagar så skulle jag säga att han i snitt har dem 3. För jag har ett barn som också alltid kommer över 1 till 2 dygn för att lugna ner sig och komma ner i varv. Och jag duschar honom och jag byter kläder på honom. Och han säger själv att han förstår inte varför han har så hög puls och hjärtklappning. Och så att jag bor ju fortfarande granne med mitt ex. Jag försöker sälja min lägenhet. Drömmen är ju att få ett kontaktförbud. Men då måste det ligga en fällande dom och det måste bli en polisanmälan. För att då kunna säkerställa att han inte flyttar efter mig. Så när jag har sagt det här att jag är rädd för dig, du skrämmer mig, jag vet inte vem du är arg på mig, du reagerar på sätt som inte är liksom inom en ram för hur du kan bete dig gentemot en annan människa, då är ju liksom det första svaret, ja, men jag är rädd för dig också, jag ska flytta efter dig. Okej. alltså det går inte, jag är rädd för dig. Men det, då är det liksom, det blir en spegling där, det är han som är rädd för mig. Det är det här psykopatiska som kommer fram, alltså det är så oansvarigt, risktagande men ändå livrädd, för han är ju livrädd för att stå själv. Jag ska ändå finnas där på något sätt. Och den här kalla empatin, då till exempel när han klipper sönder min taklampa som han kommer visa, liksom som att han nästan är stolt att jag har klippt sönder din lampa här. Och jag liksom bara, ja men du kan ju inte klippa sönder mina saker, jag blir jätteledsen när du klipper sönder dem. Och då bara rycker han på axlarna. Alltså det är så konstigt. Visst, okej, okay, man kan vara jättearg och klippa sönder någon sak, men om någon säger så här, du gör mig illa nu. Det hade ju varit den normala reaktionen på det är ju så här, okej, okay, förlåt, det var inte meningen, men det finns liksom inte det. Och det är samma sak när min läkare eller psykologer lägger fram så här, okej, okay, du ser dig själv som ett offer i den här relationen, pappan då. Men den här kvinnan, hon kommer ut i den här relationen med de här fysiska besvären. Hur är det möjligt att hon gör det? Men det händer ingenting i honom. Alltså, jag säger så här, jag skakar när du... Han ska alltid också sitta jättenära. Han kan inte sätta sig där, även om jag säger så här, kan du sitta en bit ifrån mig? Jag vill helst inte sitta i samma rum på skolmöten och sånt. Men han ska ändå sitta liksom som ett barn. Och liksom drar all energi ur mig. Alltså det är så dränerande. Alltså det är helt otroligt hur det här funkar inom oss. Att någon kan ta din energi.
Om vi börjar avrunda det här lite grann. Är det någonting annat du känner är viktigt att ta upp? Just från den här relationen och eftervåldet och den här tiden.
Ja, alltså jag skulle säga så här. Om man har delat barn med en förälder som inte kan... liksom ta ansvar i situationer där man gör bort sig, så är ju det är den största röda flaggan som finns, att så här, om man inte klarar av att ta ansvar och be om ursäkt när man liksom gång på gång har påvisat, alla bevis säger så här, du kan inte lämna barnen ensamma, socialtjänsten säger till dig att du kan inte ta bilen och åka iväg, de är 4 och 6, de är för små, det kan hända olyckor, och ditt svar är då okej, jag gjorde det men jag ska inte göra det igen. Jag återupprepar aldrig samma misstag igen. Men man vet aldrig vad nästa misstag är. Så att det finns ju en utredning om psykiskt våld och eftervåld och ekonomiskt våld som ligger i enheten för våld i nära relationen på socialtjänsten. Om de säger till mig om ett tag att okej, okay, det har hänt så mycket. Det är så mycket saker som visar att så här, det här beteendet skadar dig. Du kan inte fortsätta. Nu har jag noll kontakt. Jag har fått igenom det via familjerätten. Att jag behöver inte ha kontakt med honom. Han har sagt att han har fått en psykolog. Han ska gå 1 år i terapi nu. Och jag säger... Jag kanske aldrig mer behöver ha kontakt med honom. För jag tycker att föräldraskapet ska han kunna klara av. Och jag tar mitt ansvar. Men om man hela tiden har myndigheter som säger... BUP, till exempel skolan, vården, så här, ni måste ha ett samarbete, okej. Okay. Men om ett samarbete inte är möjligt, hur kan då, alltså det blir som ett pålagt tvång gentemot mig som människa, att så här, jag mår inte bra av honom, han skadar mig, varför måste jag samarbeta med den här personen? Och där önskar jag att, alltså socialtjänsten, alltså de... Det finns ju inte en förälder i det här landet som inte vill ha ett fungerande samarbete med den andra föräldern. Men det måste räcka med att säga, alltså nu, det är stopp nu. Jag klarar inte mer. Alltså det är han förstör ju hela mitt liv. Alltså det är så mycket konstiga saker. Alltså kan man bara stänga av liksom det här samarbetet? Men det är ju fruktansvärt om det har varit liksom fysiskt våld. Det kan ju vara kvinnor som är mordhotade. Men man ska fortfarande samarbeta kring barnen. Men det går ju inte. Där önskar jag verkligen att alltså framförallt socialtjänsten skulle ha mer mandat att gå in och säga att okej, hon mår inte bra av det här. Det går inte att ha ett samarbete. Han utplånar henne. Han kontrollerar henne fortfarande. Han spelar ut barnen gentemot henne. Han skickar medlen igenom barnen. De kan säga till mig ibland så, men du vet att pappa tycker om dig så mycket fortfarande. Okej. Okay. Men mamma kanske aldrig mer kan prata med pappa för hon är rädd för honom. Varför är du rädd för honom? Alltså det blir ju... Alltså man får ju barn som... Jag är helt livrädd att de ska ta efter de här beteendena. För det finns ju vissa element som jag redan ser. Liksom att de blir tysta, de drar sig undan. Och visst, de är små. Men jag känner också mina barn och jag vet hur de har varit innan den här separationen. Det är den här mentala frånvaron och den här riktiga kärleken som de inte får där. Och det kommer visa sig senare i livet. Att de kommer förmodligen också få upp problem i relationer. Alltså det är helt övertygad om.
Vad skulle du vilja ge för råd och tips till personer som befinner sig i en liknande situation som du gör just nu? Hur klarar man av vardagen och ändå att på något sätt ha någon sorts tilltro till framtiden?
Alltså det första är ju att man måste ju få hjälp, man måste gå i terapi, jag behöver ångestdämpande mediciner, jag behöver som tabletter fortfarande ett år senare. Sen så får man ju lära sig att leva med den här, jag har hans röst i mitt huvud varenda dag, det är den jag vaknar till, det är honom jag drömmer om, han är konstant närvarande. Och jag får ju sitta framför spegeln och skrika till mig själv att det där är inte sant, för att den rösten, hans röst säger ju bara till mig, du förstår ingenting. Du uppfattar världen på fel sätt, du är en dålig förälder, du är en dålig person. Men jag är ju inte det. När man känner att, för det har alltid varit närvarande på något sätt, om man har den här inre rösten som säger att det är någonting som skaver, det är någonting konstigt. Min intuition säger att okej, jag är hans mamma nu. Det är ju en kärleksrelation. Varför ska jag vara hans mamma? Varför ska jag ta hand om hela hans liv? Varför ska jag lösa hans ekonomiska tvister? Han har en stämning på sig. Varför ska jag liksom handla kläder till honom? Han är ju en vuxen människa. Varför ska jag ta ansvar för honom? Det är ju ingen kärleksrelation. Utan det är ju bara en kontroll. Att så här... Känner man att ens egen röst inte finns längre utan du hör bara en annan röst, då måste man ta sig ur den relationen för den är inte hälsosam.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av